En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
God fredag allihop och varmt välkomna till Sillypodden. Makoto Sara sitter här med mig i studion, David Nilsson. Del att avhandla, får man väl ändå säga. Det rör på sig där ute, minst sagt.
Så är det verkligen. Skönt att vara tillbaka här efter att ha blivit petad senast.
Kaxigt att komma in här, bara tror att du ska få speltid direkt liksom, kontinuerligt, få jobba dig in i lugn och ro här.
Ja, det är väl så. Jag känner mig lite som David Moyes efter Patrick Sik, som liksom tar över efter Ferguson, älskad av alla, ska man bara ta smällen och vara dålig så att någon annan sen kommer in och gör det bra.
Det är många röster som har, vad heter det, förgyllt denna podd genom åren, ska sägas, men så att framförallt sommartid så har kör vi allt möjligt. Men ja, du, välkommen tillbaka, David. Skönt att få ge lite speltid till dig igen här, så att du inte liksom förtvinar på bänken eller på desken, om man ska säga. Jag vill prata om Michael Olise till att börja med idag. För han vill bort.
Han vill bort. Precis. Det finns ju lite delade meningar kring vad han vill. Jag antar att du syftar på L'Equipe, som gjorde det väldigt tydligt att Michael Olise drömmer om Real Madrid.
Ja,
det kan man ju förstå.
Åsyfte är det.
Och ja, vi pratade ju om det redan förra gången jag var med. Kommer säkert prata om det många gånger till. Det är ju rätt tydligt, tycker väl vi båda, att Real Madrid i alla fall drömmer om Michael Olise. Men tyska Sky, Florian Plettenberg heter han.
Plettenberg, där ja.
Plettenberg. Hade idag, eller om det var sent igår, uppgifter om att L'Equipes uppgifter inte alls stämmer, utan att Olise har sagt till Bayern att han gärna stannar och att de till och med diskuterar att förnya hans kontrakt. Så det beror lite på vem man vill lyssna på när man ska sia om Olises framtid.
Ja, alltså det är ju L'Equipe som kommer uppgifter om att Olise ska ha liksom hört sig för nu under liksom VM med de franska landslagskamraterna, och då Kylian Mbappé och Aurélien Tchouaméni, och bara hur är läget i Madrid, är det möjligt och så vidare. Real Madrids ståndpunkt i det här har ju varit officiellt att det finns absolut ingenting som kopplar oss till Michael Olise på något sätt. Men det brukar man ju inte säga rakt ut på det sättet som Real Madrid gjorde, om det inte finns någon form av sanning i det, eller liksom bakom de här ryktena. Bayern Münchens ståndpunkt är ganska tydlig. De tänker inte sälja till att börja med. Och det kommer ju krävas ett världsrekordsbud. Det kommer vara mer än Neymar till PSG för att faktiskt få igenom det här känslan.
Ja, precis. De har ju ingen anledning att sälja. Han sitter på ett långt kontrakt. Bayern München har rätt mycket pengar också. Det är inte som att de är i någon ekonomisk kris och behöver täta luckor. Och det har ju också sagts från Bayern-håll att de liksom har tagit ett beslut att vi kommer aldrig sälja en stjärna igen om vi inte vill. Och det spelar ingen roll om det hostas upp 500 miljoner euro. Sen, hur mycket man kan lita på det är ju oklart, men som du säger, varför skulle de vilja sälja? De har ingen anledning att sälja, så om det ska till en flytt så ska det ju till enorma summor, och det tror jag ingen, inte ens Real Madrid, är redo att lägga just nu.
Alltså, utifrån hur dagens fotboll ser ut och hur silly cirkusen numera funkar, så skulle jag inte säga att det egentligen är summor av pengar som är det som krävs. Det som krävs är att Michael Olise bestämmer sig för att nu tänker jag verkligen inte spela i FC Bayern igen. Och det är ju att han måste gå ut och göra sig helt omöjlig i klubben. Det är ju där vi har hamnat. De ska flytta på det från sån där stort kontrakt idag med klubbarnas ekonomi, och när de verkligen säger nej, det går inte, och med tanke på hur pressade ändå klubbar att de inte kan slänga ut 3 miljarder på en spelare utifrån alla möjliga parametrar, Så de måste, han måste ju helt enkelt bara säga, nu tränar inte jag. Nu åker inte jag med på det här försäsongslägret, nu skiter jag i det här. Det har vi sett ganska många spelare, även svenska spelare, göra om vi bara backar bandet ett år tillbaka. Och det är väl det Olise behöver göra om han är ute och ska få igenom en sån här flytt. Men sen är det ju givetvis ingenting vi uppmuntrar från Sillypodden. Men det är väl lite där vi har landat. Åtminstone om vi sitter på ett sånt kontrakt och vill från en toppklubb till en annan.
Ja, men exakt. Tänkte liksom exakt samma banor och du var inne på det att han ska ha hört sig för med de franska landslagsspelarna nu under VM för att höra hur det är i Real Madrid. Kanske borde han mer ha snackat med de svenska landslagsspelarna där efter 16-delsfinalen och få lite tips från firma Isak Gyökeres om hur man egentligen tar sig bort från en klubb när man känner för det. Men sen, som sagt, så finns det ju uppgifter som säger det rakt av motsatta, nämligen att han vill stanna i Bayern München. Men det är ju väldigt sorgligt att vi har hamnat här i den situation som du redogör för, att spelare ser det som liksom sin väg ut, att men då tränar inte jag, då spelar inte jag. Varför skrev du på det här kontraktet från början då? Mm. Det är väldigt, väldigt frustrerande att se personer bete sig så.
Ja, sen säger inte jag att Olise utan det här finns i hans tankebanor att göra ska ju läggas till här också. Han har inte visat någon tecken på han ska göra det, men på något vis i det här fallet med det är en sak att Isak tvingar sig bort från Newcastle, Gyökeres tvingar sig bort från Sporting Club. Det är inte Bayern München. Och där kan det ju slå ganska fel. Också för att det är en klubb som har en självbild av att de är en av världens absolut största klubbar och därmed all rätt.
Ja, så precis.
Att, så han sitter inte med trumfkorten på hand om han skulle ta den vägen. Men om man nu ska chansa sig bort i Real Madrid redan den här sommaren, då tror jag att det är den typen av drastiska åtgärder som krävs. Om han inte bara lägger grundarbetet nu för att kanske snarare sikta på sommaren 2027. Vilket jag nog hade gjort om jag var Michael Olise och ville flytta. För att varför ska han in i Real Madrid här och nu?
Nej, men precis. Det finns mycket att vinna för honom med att, som du säger, att liksom ha en bra relation till Bayern fortsatt. Skriva ett nytt kontrakt nu. Kanske få in en utköpsklausul i det också som kan ligga på 300 miljoner euro kanske.
Ja, alltså om jag var Lise entourage så hade jag nog krävt att den skulle ligga på max 1,5 miljarder kronor. Alltså 150 miljoner euro.
Men det tror jag inte
är möjligt. Nej, såklart. Om du ska förlänga. Annars så ska du sitta kvar och bara vänta ut kontraktet. Det är det smartaste sättet om du vill byta klubb. Framförallt om du går till Real Madrid just nu.
Ja, nej, verkligen. Men vi får väl se om han överhuvudtaget vill.
Om L'Equipes uppgifter i frågan stämmer liksom.
Ja, precis. Men vad tror du då rent spontant? Blir det någon flytt överhuvudtaget för Olise i sommar?
Nej, det tror jag inte att det blir. Min gissning. Jag tror inte han kommer få igenom den.
Tror du att det här är det sista vi har hört om det?
Nej, det tror jag absolut inte att det är heller. Jag tror att det kommer att fortsätta pratas om det, kan jag säga. Det här kommer vara en följetong. Vi har en annan följetong vi kan väl snabbt dra oss över till innan vi bara konstaterar att Olise nu mycket väl kan bli en sån namn att ha koll på under fönstret. Julian Alvarez, han har vi haft koll på länge i den här podden nu mer eftersom att han inte vill spela fotboll i Atletico de Madrid längre. Och det har han ju sagt öppet och tydligt på en argentinsk mixad zon på amerikansk mark. Men nu har Atleti, som de ofta gör i de här sammanhang, satt hårt mot hårt. De har tagit fram sina allra skickligaste sociala medierfotografer ur skrubben och spelat in en video där de, ja, vad är de förkunnar, David?
Ja, det är en intervju med vd:n Miguel Angel Gil som släpptes nu i talande stund, så är det 42 minuter sedan den släpptes på deras YouTube-kanal. Vi har inte hunnit se hela den än, men Atletico är ju tillräckligt smarta och givmilda åt oss att innan de släppte hela den här videon så släppte de en liten trailer, eller vad man ska säga, på Twitter där Miguel Angel Gil återigen gör det väldigt tydligt att Atletico inte har någon som helst avsikt att sälja Julian Alvarez och att det spelar ingen roll vad en klubb erbjuder för honom. Han refererade ju också till Barcelona-presidenten Joan Laportas uttalande från tidigare i veckan där han pratade om att Barcelona har lagt ett bud på Julian Alvarez som fortfarande gäller, men det gäller inte för alltid. Det finns ett, ja, en sluttid för det här budet, vilket Miguel Angel Gil säger att det enda svaret jag kan ge kring det är att vårt svar i alla fall gäller för alltid. Vi vill inte sälja. Vi kommer inte att acceptera 100 miljoner euro, inte 150, inte 200.
Nej, och det här blir en följetong, för där har du en spelare som mycket väl faktiskt kan gå ut och spela in en egen video kanske till och med och förklara att nu är jag klar här. Jag vill inte vara i Atletico mer. Och där har vi Arsenal som en outsider också, som vi nämnt att det har ändå pratat och spekulerat kring också. Det här swap-dealen med att skicka Victor Gyökeres till Atletico samtidigt, om det kan vara något som lockar dem. Men då måste ju också Alvarez göra sig omöjlig.
Ja, precis. Men för det, jag sa ju det förra veckan också, att jag är helt övertygad om att Atletico inte kommer att sälja till en spansk klubb.
Mm.
Men om Alvarez verkligen, som du säger, gör sig omöjlig, försöker tvinga fram en flytt, så skulle Atletico nog kunna vara öppna för att skicka honom utomlands i alla fall. Vi pratade i förra veckan också om de här Gyökeres-uppgifterna, att Gyökeres går till Atletico plus ett tiotal miljoner euro och Alvarez skickas åt andra hållet. Då var det spanska uppgifter. Nu i veckan så kom de från engelskt håll också, från Talksport var det som rapporterade samma sak. Men idag så rapporterade också Sky Sport att Julian Alvarez inte har något intresse av att flytta tillbaka till England, för han och familjen vill hellre bo i Spanien.
Och han vill hellre spela för Barcelona eller Real Madrid.
Exakt, alltså det är ju två saker man kan ha förståelse för.
Ja, absolut, på ett sätt, men samtidigt liksom, det kan inte vara lätt för Atleti som vill på något sätt konkurrera på den hyllan, vara på samma nivå, när deras bästa spelare i slutändan ändå kommer att vilja spela för någon av de två andra klubbarna. Och det där är samma sak med Griezmann. Griezmann sa ju det för sig själv, det är ett av de värsta besluten han tagit i sitt liv, har han sagt. Han ångrar det varje dag att han gick till Barcelona och har bett om ursäkt för det flera gånger till Atletico. Griezmann presenterade sig för Orlando, såg jag för övrigt. Times Square av någon anledning. jag förstår inte varför han står på en billboard på Times Square. Orlando borde visa upp sin egen stad. Nu har de väl i och för sig bara nöjesparker, men
ja, nej, men som du säger,
Downtown Orlando kanske inte är så bildskönt att köra på.
Nej, det vet du bättre än jag. Du som har varit tyvärr, på matresa genom USA hela
Downtown
sommaren.
Downtown Orlando bekantade mig faktiskt med förra året och inte i år dock. Men under, jag skulle gissa på att jag är en av få som har vistats i Orlando i 5 dagar utan att gå på ett nöjesfält. Det är inte många som har gjort det. Däremot kan man se fotboll istället. På en helt fruktansvärd gammal arena som man har sett kvar att leva från 94, liksom Camping World Stadium har någonting.
Jag gillar den här sidopodden du har om amerikanska fotbollsarenor.
Ja, det är fortfarande fast i bubblan här. Det är väl någon två matcher till, sen kan vi ta oss ur den. Mm. Men som sagt, Alvarez är inte till salu, det har Herr Schill fastslagit med all bestämdhet. Vi kan stanna kvar i Arsenal, för de har annat på gång. Leandro Trossard har lämnat för Besiktas, och in i hans ställe så verkar de nu ha gjort klart med Klubb Brygges grekiske ytter Christos Tsolis. Uppges vara överens om en transfersumma värd 40 miljoner euro. Den 24-årige greken är ju en poängstark kille, kan man ju lugnt konstatera om man tittar på hans siffror han har gjort i Klubb Brygge. 17 plus 23 i ligan förra säsongen.
Mm.
Och var 22 plus 29 om man räknar alla turneringar. Det är väldigt bra papper.
Ja, det är otroligt. 51 poäng på 52 matcher nu under tiden i Klubb Brygge. Det känns ju inte jättesannolikt att han har det poängsnittet även efter flytten till Premier League. Det var ju århundradets
värvning i Premier League om man går in första säsongen och bara levererar på den nivån. Jag säger, det är ju en sak att ha typ så här 25 plus 7.
Mm.
Men så här, 17 plus 23. Alltså han öser in mål, öser in assist. gör poäng på alla möjliga sätt och vis. Och det var ju kul, han har ju ett förflutet i England. Så han gjorde ju 3 år i Norwich. Var väl ingen som imponerades så här avsevärt av honom där då.
Han gjorde debut mot Arsenal för
till
Norwich.
Det också.
När Arsenal låg sist i Premier League.
Ja, var det när de låg sist?
Det var lite andra tider då.
Undrar om Christos Solis tänkte att hit vilja då. Kanske han ville ändå i och för sig. För att där och då så var ju inte Christos Solis mycket att hänga i julgran. Men sen fick han det här genombrottet i alla fall i poängkolumnen där i Fortuna Düsseldorf. Var det väl i Zweite. Och sen vidare då till Belgien där han har öst in poäng under sin tid där. Ja, jag ser inga som helst bekymmer med den här rekryteringen. Som sagt, poängproduktionen talar sitt eget språk. De behövde ersätta Trossard på ett eller annat sätt. Det verkar inte vara någonting som är kopplat till deras pågående jakt på Morgan Rodgers heller. Bra komplementsförstärkning offensivt av en spelare i bra ålder. Är min analys och det hela.
Ja, och det är väl bara att instämma. Sen, det kan man inte säga varje gång för det blir väldigt uttjatat. Men det är ju speciellt att ta del av de här transfersummorna. För som du säger, det här är en komplementspelare som troligtvis liksom aldrig kommer vara tänkt att vara en i första elvan i Arsenal. Mm. Den kostar 34 miljoner pund. Mm. Arsenal köpte Alexis Sanchez för 35 miljoner pund när han kom. Och ja, där, han hade ju nästan en sån där succé-säsong under sin debut i Arsenal.
Värva till lite annat Arsenal, må jag ändå säga.
Ja,
inte riktigt på samma pedestal Arsenal då som nu. Sen ska vi komma ihåg, om du ersätter Trossard, då är du nog inräknad i startelvan hälften av matchen ändå.
Ja, absolut. Nej, men precis. Nej, men det är klart att han kommer få sina matcher och han kommer starta matcher. Mm. Men han kommer inte starta de viktigaste matcherna.
Vem vet? Vem vet? Beror på hur väl han länkar ihop med det andra liksom, och vad annat han kommer in och så vidare. Rodgers spelar väl en stor roll i det där också, om de löser Rodgers eller inte, som de ändå rapporterar att de ska vara väldigt sugna på att försöka lösa. Den regerande Premier League-mästaren har inte bara där på gång. De fick ju tyvärr tråkiga nyheter från VM i och med att William Saliba är skadad. Ska väl ha spelat med en sorts ryggfraktur till och med.
Ja, han ska ju ha varit skadad hur länge som helst. Skadat sig redan under Premier League.
Och men sen bara bestämt sig, nu kör vi VM ändå med trasig rygg.
Mm.
Och det kostar ju, för att nu kommer ju han opereras borta i ett halvår närmare. Och Arsenal har ju börjat titta på en mittbacksersättare redan. För om det är någonting vi vet med Mikel Arteta och hans gäng, det är att de kommer att ersätta en försvarare om de behöver det. Och de tittar ju då på en högre hylla. Estrikonsa ska de ha kontaktat enligt Daily Mail bland annat. Väldigt långt ifrån varandra värderingsmässigt hittills, kan jag förstå. Konsa som ju såklart har stärkt aktier och var en ordinarie VM mittback för Englands del. Habil, duktig spelare. Villa absolut inte sugna på att sälja, kan jag tänka mig. Så där får vi se om Arsenal går vidare på det spåret för att få in en homegrown spelare eller om de hittar något annat. Men ja, det kan bli ännu en sommar när de värvar mittback.
Mm.
Får vi se om den här mittbacken också kommer flyttas ut och spela vänsterback och högerback. För det brukar mittbackar Arsenal värva behöva göra förr eller senare.
Ja, ja, men de värvade ju sin 8:e målvakt under Arteta nu i förra veckan. Och det här blir väl den...
Är det 8:e målvakten att värva under Arteta?
Ja, på... sen Arteta kom 2019 så har Arsenal värvat 8 målvakter. Och det här skulle väl bli den 28:e mittbacken.
Ja, något sånt.
Nej, men det är klart att Konsa vore ju en jättebra värvning. Men som du säger så tror jag att de ligger väldigt långt ifrån varandra vad det gäller priset för honom. Och det är väl det som skulle avgöra om man kan se det som en bra värvning eller inte också. Om det överhuvudtaget blir något av det.
Han är ju 28 år gammal, Estrikonsa. Jag tänkte att han var yngre faktiskt än den. 230 matcher i Villa. Varit där hur länge som helst. Det blir inte lätt att värva loss den engelska landslagsbacken därifrån. Så att jag tror att de kommer behöva tänka om där om de inte vill lägga väldigt, väldigt mycket pengar för. Men 28 år i Estrikonsa. I ett läge där Saliba kommer ju komma tillbaka. Du har
ja, sen är det ju alltid läskigt med ryggskador och ryggoperationer. Mm. Att det är klart att han kommer komma tillbaka, men frågan är på vilken nivå han kommer komma tillbaka. Jag tycker att han är, om inte den bästa, så en av världens absolut bästa mittbackar. Kommer han vara det efter en ryggoperation?
Det går inte att veta, såklart. Men alltså, tills motsatsen bevisat får man ju räkna med och tro att han kommer vara det, på något vis. Sen så har ju inte det hindrat Arsenal från att värva mittbackar ändå tidigare och formera om dem, och liksom många av de ytterbackar de har plockat in, det är sådana som vi i grunden tänker som mittbackar. De har ju värvat en tredje mittback bakom Gabriel och Saliba mer eller mindre varje fönster. Jurien Timber tänkte att det skulle vara en tredje mittback, det blev han absolut inte, han blev snarare en målfarlig ytterback. Calafiori tänkte att det skulle vara en tredje back, han blev snarare en målfarlig vänsterback. Mosquera tänkte vi kanske skulle bli en tredje back. Nej, han har fått spela högerback ganska ofta. Så att de lyckas ju ändå på något vänster alltid hitta försvarsspelare som har gjort nytta. Bara att de på pappret först när de värvar tänker, men varför ska de ha den här också? Och nu är de återigen ute efter då en mittbacks ersättare i och med Saliba skada då. Och vi får se om det påverkar annat de har tänkt göra offensivt eller inte.
Det verkar ju påverka Ben Whites framtid i alla fall. Som det sades att Arsenal var redo att släppa under sommaren, men att nu ser det ut som att han blir kvar, men de letar ändå en till mittback.
Ja, kan aldrig bli för många i Artetas gäng, och det är svårt att säga emot eftersom de har ligan. Vi tar oss vidare till en annan del av London tänkte jag säga, men då är det snarare någon som vill ifrån en annan del av London. Det är nämligen så att Lucas Bergvalls möjligheter till speltid i Tottenham har försämrats avsevärt av faktumet att de har slängt ut en bra bit över 2 miljarder för att värva både Matheus Fernandes från West Ham och även Sandro Tonali från Newcastle till då Tottenham. Nottingham Forest, de ska vara jättesugna på att värva Bergvall, första bud på runt 35-36 miljoner pund någonting, kanske till och med 38. Nekat. Men de ska vara redo att lägga ett andra. Jag vill ju se Bergvall till Villa egentligen, men jag tror inte det blir Bergvall till Villa. Det känns som att det kanske blir Bergvall till Forest i slutändan då.
Det verkar som att Forest verkligen har bestämt sig. Mm. Som du säger, ett första bud på, jag läste att det var 38 miljoner pund. Blev nekat, men redan samma dag kom uppgifter om att men vi går tillbaka, bjuder 45 miljoner pund. Mm. Och enligt The Telegraph så ska Tottenham vara redo att lyssna runt 50. Och det kommer ju de kommer överens om i så fall.
Ja, alltså det jag tror att han kommer att flytta på sig. Annars skulle de inte värva så mycket mittfältare som de har gjort på något sätt. Och Forest behöver ju också efter Elliot Anderson-tappet till Manchester City där också hitta förstärkning på den positionen.
Ja, precis. Och har ju pengar att spendera efter en sån försäljning.
Ja, precis. Vi går vidare till Aston Villa som jag nämnde skulle kunna varit en potentiell destination för Bergvall. De är istället på väg att värva en annan mittfältare med lite mer defensiv profil kanske. Joao Gomez från Wolverhampton ser de ut att ha vunnit dragkampen om. Jag ser heller inga som helst problem med den här värvningen om man bara tittar på kvalitet på spelare, behov för klubben, situationen för spelaren själv utifrån vart du är, och nu, han är ju i ett Wolf som åkt ur då. Och att Villa då går in och värvar honom känns ganska logiskt. 35 miljoner pund ungefär uppges det kosta. Inget att gnälla över det heller i dagens marknad. Och det minskar chanserna vi får se Bergvall i Villa i alla fall. Oavsett om de har lite olika profil som mittfältare.
Ja, nej men precis, det är bara att instämma i allt du säger. Och för Wolves del, att ha åkt ur, det är inte gratis och det blir såklart svårare att behålla de spelare du vill ha, inte minst när ett lag som Aston Villa kommer och rycker i dem. Och det känns som en rimlig värvning, och 35 miljoner pund har vi lärt oss att det är liksom det nya normala.
Ja.
Det är ett fynd.
Vad kostade Figo en gång i tiden? Det var inte 35 miljoner pund då. Ja. Eller var det någonstans där? Det kanske var mer. Det var mer än 35 miljoner pund tror jag, nu när jag tänker efter. Men det har gått fort, inflationen, så mycket kan vi säga.
Men det har det.
Någon som inte tänker följa inflation och moderna trender, får man väl ändå säga, är Jarrod Bowen. Bowen som nu idag blev officiellt klar att han stannar i West Ham. Han fixar i ordning det här kontraktsåret som de förhoppningsvis bara blir ett ettårigt championship-kontrakt då. Han har ju fortfarande kontrakt som sträcker sig längre än så. Men han blir kvar i Hammers, säger i en video som de spelar in här och publicerar där under dagen att längtar till att liksom försöka få upp den här klubben igen, det är det enda jag tänker på. Jättefint såklart att Jared Bowen stannar i West Ham och åker med honom ner i Championship. Men visst får man lite känslan av att det här kanske inte egentligen var det som var enda i hans huvud.
Nej, så är det ju. Och The Athletic hade uppgifter tidigare idag också om att han har i alla fall fått till inte en kontraktsförlängning. Det vill han kanske inte själv heller. Han har ju till 2030. Mm. Men en omförhandling av kontraktet i alla fall. Ja. Så han har ju säkert fått lite bättre villkor. Kanske någon klausul där i också, i att om vi missar uppflyttning i år så får du lämna nästa sommar. Kan man tänka sig att något sånt har skrivits in.
Smugit in en sån faktiskt.
Han har ju också otroliga siffror under sin tid i West Ham. Han har gjort 85 mål och 63 assist på 280 matcher. Det är Christos Tsolis siffror alltså, det.
Här, Bowen är verkligen så här att om han hade smidigt medan hjärnet var varmt, det vill säga typ pushat för att gå till Liverpool för 3 år sedan, då hade ju han varit en helt annan sits idag och pratat om helt andra superlativer och hyllats på ett helt annat sätt och fått en helt annan uppmärksamhet. Det är ju att han blev kvar i West Ham, fastnade i West Ham och nu också fastnat med dem så pass att han åker hela vägen ner i Championship. Det är ju känslan att det gick ett tåg för några år sedan som Jared Bowen inte var med på.
Sen är ju frågan alltid, det kan man ju inte veta. Jag är tveksam till att han hade lyckats leverera på samma sätt i en större klubb, i till exempel Liverpool.
Du tror inte han hade passat bra där?
Jo, på många sätt. Men det finns ju många spelare också som gör det jättebra i lite mindre klubbar. Liksom, det är klart att West Ham är en stor klubb på många sätt, men i en Premier League-kontext så är den ju en mindre klubb. Och vi har sett många sådana exempel på spelare som tar det där klivet, inte alls får ut det, kliver ner igen och fortsätter vara hur bra som helst. Jag tror att det hade kunnat vara fallet för Jared Bowen också. Mm.
Vinnaren skjuter ligan i Championship.
Ja, Alexander Mitrovic är ju inte där längre. Så då...
Nej, han är inte där längre, nej, det är fint. Då är det ju öppen gata. Vi tar oss vidare. En forward, den äldre forward som har bytt klubb här och presenterat officiellt. Den här kommer förmedlemmen in från ingenstans. Men gjorde en lika glad ändå. Pierre-Emerick Aubameyang har hittat en ny klubb och han flyttar till Deportivo La Coruña.
Och det här är ju så långt ifrån de här Premier League-miljoners värvningarna som helst. Det är så långt ifrån talangutveckling och liksom, ja, försäljningssumma. Mm. Jag älskar den här värvningen och jag tror att Aubameyang kommer vara hur bra som helst. För han verkar ju spela bara för att han älskar fotboll fortfarande. Ja. Vilket känns inte som att det är så många som gör det, tyvärr.
Ben White gör ju inte det.
Nej, nej, exempelvis. Och ja, man får väl liksom leva som man vill och vara fotbollsproffs ändå. Men det är kul med Aubameyang. Vad är han nu? 37 kanske. Och kommer väl vara snabbast i laget ändå, fortfarande.
Alltså han har ju 10 mål på 30 i ligan förra säsongen. Mm. Det är ändå helt okej, okay. Så det är inte någon spelare som bara ser ut skadad och rullar tummarna där vid väldigt rå, men utan han har ju väldigt spelat och levererat. Så här blir det jättespännande att se vad Auba kan göra i Nottingham Forest. Nottingham Forest? Deppor, nu är jag helt trött i huvudet. Ja, rätta mig själv där. Ska vi slänga in lite frågor?
Får jag slänga in en intressant liten sak jag såg nu?
Det är helt fritt fram att hova.
Mohamed Salah. Mm. Kommer du ihåg honom?
Jag tänkte på honom ganska nyligen och det var inte bara inom VM-bubbla utan det är väl lite oklart var han ska hamna. Han är ju faktiskt kontraktslös.
Exakt, och om man ska tro hans agent så vet han inte heller själv var han ska hamna. Hans agent twittrade idag. Mm. Och ja, men jag kan ju läsa upp det lika gärna. Vi vet fortfarande inte var Mohamed kommer att spela nästa säsong, men vi kanske kommer att veta det väldigt snart.
Ja. Och då kan man ju addera då uppgifter, som lösa uppgifter, som dök upp här. En egyptisk journalist som konstaterade att det finns bara en annan Premier League-klubb dit han skulle kunna tänkas flytta om han väljer att stanna i England.
Mm-hmm.
Kan du gissa vilken?
Det hade ju varit roligast om han gick till Everton.
Varför skulle han gå till Everton?
Ja, men liksom...
Det hade varit så udda bara. Jag vet inte om det hade varit kul. Det hade varit,
ja, men det hade varit kul att bränna alla broar.
Vad hade han gjort det av att gå till Everton? Alltså, så här, att gå till Everton hade varit så liksom skrattretande, underligt. Så jag tror inte att Liverpool-fansen själva skulle kunna bli arga. Men vad är det frågan om? Jag
tror inte att de har blivit arga när han spelar i blått på Anfield och gör
absolut,
två mål
när
i Merseyside-derbyt?
Såklart han blivit utbuad och hela den biten, och det hade varit en jätteskadligt för hans legacy i Liverpool. Men jag tror att det skulle bli värre och mer infekterat om han typ gick till Manchester United.
Ja, det hade det ju. Men ja, Everton hade varit roligare.
Everton hade varit underligt. Ja. United hade varit roligt. Jag tror inte att det hade gått hem så väl hos Liverpool-fansen om man skulle göra den flytten som den egyptiska journalisten åsyftar.
Var det Arsenal?
Chelsea.
Ja.
Ja, det är den enda klubb tydligen som skulle kunna få honom att stanna kvar i Premier League. Problemet i det här är ju att Chelsea inte visat någon tillstymmelse till att vara intresserad av att värva Mohamed Salah, 33 eller vad han nu är. Om han har funnits fylla 34 till och med. Även så här, oavsett, det är inte deras värvningsfilosofi. Jag tror inte den spelare som Xabi Alonso egentligen vill ha in i sitt system.
Nej, det har jag svårt att säga.
Så att det är verkligen så här också, bara, ja, om Chelsea hör av sig finns det relevans. Men så länge Chelsea inte hör av sig så är det helt irrelevant om Salah skulle kunna tänka sig spela där eller inte. Men det är roligare att spekulera kring det än att spekulera kring blir det Al-Ali eller Al-Ittihad.
Ja, men precis. Jag har fortfarande lite svårt att förstå också varför just Chelsea skulle vara...
Där.
Ja. Ja, det är fostrad. Ja, det är väl det då.
Han har ju spelat där.
Ja.
Han kanske vill jobba med Xabi Alonso, han vill bo i London.
Exakt, men ja, oavsett. Nej, men det blir väl... Det blir väl Mellanöstern någonstans.
Eller MLS.
Ja.
MLS känns inte alls otänkbar heller, tycker jag. Att han bara går till en MLS-klubb och kör ett race.
Nej, precis. Nej, det är lite tråkigt att vi troligtvis har sett det sista av honom. Ja, på den största scenen.
Ja, på den europeiska största scenen har vi nog kanske gjort. Det är lite serialklubbar det ryktas om också, ska vi säga.
De har ju inte råd.
Och då fritransfer?
Ja, men hans lön...
Ja, men okej. Okay. Säg att Fabregas drar ett samtal från Como och plockar in honom. Är det helt otänkbart? Nej. Skulle Juventus kunna hosta ihop slantar nog för att få upp ett Salah-kontrakt? Ja, det tror jag de skulle kunna göra.
Como, där sa du något.
Ja, Salah vid Como-sjön. Jag vet inte riktigt om jag går igång på det. Det känns liksom så redan på något sätt uttjatet med Como. Redan nu blir det trött på hela den liksom, soppan och värvningsfilosofin eller den biten. Vi går vidare. Linus Norman undrar vad händer med Chelsea inte skulle kunna värva. Ja, det är om de börjar bryta mot regler som gör att de kan få en avstängning och annat.
Ja, och sen har vi ju sett att det går att lura systemet på ganska många sätt. Och Andrei Santos till United för omkring 50 miljoner pund är pengar in. Chelsea har ju sin strategi att skriva jättelånga kontrakt så att man delar upp betalningen, medan när man får in pengar, även om man inte får dem på ett bräde, så i årsredovisningen, bokslutet, jag är ingen revisor, på något sätt så löser det sig. Och det känns som att mycket av vad som pågår i transfervärlden numer, framförallt i Premier League, handlar ju om att skicka runt skulder och liksom plus och minus snarare än att faktiskt flytta runt spelare. Chelsea kommer säkert att lösa sina problem på något sätt och liksom skjuta problemen på framtiden, om inte annat.
Ja, blir intressant att se det. Jag håller helt med om det där att det är verkligen mycket med det här plus Valenza och såna här liksom gamla Serie A-takter i hur de värvar och köper och tänker på liksom trupp. Uppbyggnad, homegrown regler och ekonomiska incitament och allt vad det är. Och det gör det ju lite mer stelt än vad kanske fallet var förr när Harry Redknapp kunde dyka upp på en liksom deadline day träningsanläggning och bara köra. Det är vi inte längre. Och jag tycker också att det är lite synd att vi inte är där längre, för det fanns någonting charmigt i det på något sätt. Henrik Bohm undrar, Ryan eller Barcola, vem är LFC mest bang for the buck?
Bra fråga. Jag,
jag gillar båda spelarna.
Ja, jag, ja, men jag är svagare för Barcola. Så mitt svar blir helt enkelt Bradley.
Ja, och så här, Barcola har ju åstadkommit mer.
Mm.
Men alltså Ryan, utifrån hur han har sett ut under våren och kommer in i brasilianska landslaget eller den biten. Jag undrar om inte jag hade valt Ryan i det här läget. Med ålders, åldern i synpunkt också. Du får några fler år på Ryan. Han är ju noll i närheten av att vara en färdig produkt än. Om du ska ha alltså komplement så tycker jag att Ryan hade funkat ännu bättre. Men vi får se vart, vart de landar. Vilka som är mest bang for the buck är väl bara frågan vem som, hur mycket de tar betalt för spelarna.
Ja, precis.
Det kan skilja sig en del. Bournemouth kanske vill ha liksom 2 miljarder för Ryan.
Exakt. Liksom, jag tror ju att Ryan skulle vara dyrare än Barcola. Och absolut, även om Ryan har liksom några år till i sig, så är Barcola 23 år.
Mm.
Så det är inte som att, det är inte som att ta in Mohamed Salah på
free transfer. Nej, 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 nej. Men också att Ryan har ju också en mer van att utgå från höger. Ger en annan dimension. Det finns ganska många saker som talar för en Ryan övergång också, kan man väl känna. Men vi får se vad de landar i, om de landar i någonting.
Det ovärderliga Premier League proven, som är det viktigaste som finns på de brittiska öarna.
Någon som inte är Premier League proven än är Hugo Larsson, men det kom ändå uppgifter igår om att Manchester United och Newcastle United är intresserade. Prislappen verkar ligga på 40 miljoner euro. Är det en rimlig värvning för någon av klubbarna? Newcastle behöver all hjälp de kan få.
Ja, och nu, jag har mycket respekt för Hugo Larsson och hans karriär, och han är en duktig spelare. Men nej, det är väl inte en rimlig förstärkning för någon av de klubbarna.
För Newcastle hade det varit rimligt med tanke på att de ändå kan tappa Bruno Guimaraes, de har tappat Tonali. Det hade varit ganska rimligt för dem att få in en mittfältare där då i sånt fall. Och United, ja, de tittar ju fortfarande på mittfältare, men samtidigt lite, Hugo Larsson är lite mer offensivt lagd.
Ja, och jag tror framförallt inte att Hugo Larsson har kvaliteten som krävs. Nu ska man inte enbart utgå från landslagskarriären, och det är ju inte bara spelmässiga grunder som har gjort att Hugo Larsson har petats från det svenska landslaget många gånger. Men han kom inte med i VM-truppen i ett väldigt svagt Sverige.
Det var inte hans spelkvalitet kanske som, nej, men, som var anledningen till det.
Nej, men under JDT var det ju inte det. Men liksom, jag tror inte Graham Potter har några problem med Hugo Larsson och hur han är som person.
Nej.
Utan där tror jag helt enkelt bara att det var en avvägning i att nej, men du bidrar inte tillräckligt mycket för att du ska få en plats helt enkelt.
Mm.
Så det är klart han är en bra spelare, men jag tycker inte att han är på den nivån att Premier League-klubbar med ambitioner om att utmana om Champions League, det är nog ett steg för stort för honom, tror jag.
Mm. Sen så är det ju ändå varit ganska mycket snack om större klubbar med tanke på ålder och annat, ska vi ju komma ihåg, och då kanske Newcastle är ganska lagom steg.
Ja, det kan det vara, absolut. Och sen har det varit mycket snack och ganska lite verkstad.
Ja. Sen är ju också frågan om, så att säga, är Eintracht till Newcastle idag ett steg upp?
Ja, lönemässigt är det ju det.
Jo, jag vet Premier League-status, hela den biten, såklart att det är där, men ändå, det är värt att ändå ställa frågan. Marcus Sundell, han tycker att det är väldigt tyst om Joshua Zirkzee i United. Stannar både han och Rashford, är det väl tveksamt att en ny offensiv spelare kommer in. Däremot en till mittfältare samt en ny vänsterback skulle jag tippa på. Vilka realistiska namn tror ni där? Ja, alltså det är väl en defensiv mittfältare. Gissar jag att det är profilen de söker. Vem är, ja, Baleba eller något sånt, eller Alex Scott eller något i den stilen.
Det, ni nämnde väl det i senaste podden, eller om det var vi som nämnde det i podden dessförinnan. Ja. Men Manu Kone har det ju snackats om nu.
Ja.
Och det känns ju mer rimligt än Hugo Larsson, så att säga, vad gäller innermittfältare till Manchester United.
Ja, där är ju också Chelsea och Peter och Manu Kone.
Det kan man förstå, att folk är intresserade av honom. Väldigt bra spelare. Och vad det gäller Joshua Zirkse så hade jag glömt att han existerade. Det är sjukt att han är kvar i United.
Alltså det, snacka om så här fel rekrytering sett till vad Joshua Zirkse är för typ av spelare kontra vad arbetsbeskrivningen var när han kom dit, och jag kan på något sätt lida med honom och känna att var det här verkligen. Jag förstår att ni vill ha ytterligare en form av komplement och något annat alternativ, men du måste ju också göra det här i rätt balans så att du hittar en spelare som kan bidra med något annat men fortfarande funkar i och kommer till sin rätt i det system du har. Det har inte riktigt Joshua Zirkse gjort. Och där ligger det stora problemet, för det är ingen dålig fotbollsspelare. Det är en ganska duktig forward som jag tycker, för han skulle hoppas att han får någon flytt, och det tror jag att det kommer finnas någon Serie A-klubb åtminstone som minns vad han gjorde i Bologna och vill plocka in honom. Det tror jag.
Precis. Det som jag kan störa mig på med såna här spelare som Joshua Zirkse, nu vet vi inte hur det går för honom, men han får liksom klä ett hypotetiskt skott för detta ändå. Det är ju spelare som behöver speltid, som vill bort. Mm. Och ja, men som du säger, en flytt i Serie A vore ju perfekt för honom. Men det är ju ofta de inte vill ge ifrån sig den där lönen ändå. Mm. Utan hellre blir kvar för att ja, men ingen Serie A-klubb kan matcha vad han tjänar. United vill inte stå för halva kostnaden av ett lån eller så. Då får man ju skylla sig själv. Ja. Då får du sitta och ruttna på bänken.
Nej, men så är det ju lite så. Men samtidigt är det inte heller som man kan kräva någon att bara gå ner i lön liksom hälften bara för att flytta heller.
Nej, precis. Nej, men eller jo, om du vill få till flytta.
Ja, om du vill spela. Om du ja, spelar fotboll så inte står ditt kast där i din Premier League. Sitter i din Premier League.
Men om liksom han är nöjd med att sitta på bänken, då unnar jag honom det. Då liksom fritt fram. Ni har ett kontrakt.
Notera även i flödet, man har sett den här bilden på Messi och Jamal några gånger nu.
Det har man. Det har man verkligen gjort.
Det är ju häftigt. Det är ju otroligt häftigt såklart.
Helt sanslöst.
Men nästan att den har liksom överanvänts och liksom överretweetats på en nivå här nu inför den här finalen.
Tror du att det kommer bli mindre nu lördag söndag eller?
Nej, inte direkt tror jag väl. Sen är det så festligt att Jamals egentliga liksom idol är Neymar snarare än Messi. Tycker jag är väldigt kul. Nej, det är som sagt VM-final här till helgen. Det är ju liksom där man får ladda för här nu. Och liten tredje match om tredje pris dessförinnan där på lördagskvällen också. Ja,
den är nog spelarna sugna på att spela efter en lång säsong och liksom alla är skadade och hjärtekrossade för att de åkte ur i semin. Nej, jag tror att de är jättetaggade.
Titta på hur mycket brons firades i Norge där när de tog det i hockey-VM. Det var ju, liksom hockeyfeber i hela Norge då. Så det ska vi komma ihåg ändå.
Ja, ja, och vi ska ju verkligen inte liksom klanka
förringa ett brons.
Men det är ju lite annan nivå på England och Frankrike i fotboll respektive Sverige i fotboll och Norge i hockey. Så för dem betyder det nog inte så mycket.
Jag hade velat se en alternativ verklighet hur vi hade pratat om VM 94 om de hade förlorat bronsmatchen.
Ja.
Det hade varit väldigt intressant.
Det hade det faktiskt verkligen. Jag tror att vi hade hållit det i stort sett lika högt ändå.
Tror du det?
Ja, det tror jag.
Vadå, vi pratar om fjärdeplatsen, semifinalen i liksom USA.
Ja, Jan Andersson säger ju att vi kom femma i Ryssland. Så.
Jo, men den pratas ju inte mycket om. Den kvartsfinalplatsen, det är det jag menar.
Nej, men Norge hade bussparad.
Jo, det vet jag. Det har vi redan avhandlat. Nej, vänta. Det här kan inte stämma. Det här är ett riktigt konto. Har du sett den som är favorit för att bli förbundskapten i Italien?
Jag har läst en massa olika kandidater de senaste dagarna. Senast jag läste var Guardiola, vilket jag har väldigt svårt att tro.
Guardiola är ju, finns ju en logik i Guardiola. Ja. Det är ju att han vill nog ta ett landslag. Han måste ju vilja testa det, för det är ju där han har kvar att erövra.
Mm.
Och han har en koppling till Italien.
Ja.
Från sin tid i Roma. Det här är ett projekt där han verkligen har någonting att vinna. Och han verkligen kan bygga sig upp på den här pedestalen. Och vara världens genom tiderna bästa fotbollstränare. För om han skulle ta Italien tillbaka till liksom forna glansdagar. Efter det han har gjort i andra klubbar. Då, det skulle ju säga väldigt mycket om honom som tränare. Liksom.
Verkligen, nej, men det vore häftigt. Men,
men det blir ju inte, det pratas ju inte om det här längre. Utan det, bland annat så har det ju varit rapporter om Antonio Conte och Mancini och sånt. Vilket är logiskt.
Ja.
Men den kandidat som verkar vara en favorit just nu är Andrea Pirlo.
Ja, det är ju tecken på att Italien inte har lärt sig någonting av sina senaste fiaskon. För det där, ja, Pirlo som italiensk förbundskapten, det är klart att det har en romantisk klang och det är vackert och man tänker direkt på chippen mot Joe Hart. Men han har inte bevisat någonting som tränare.
Absolut inte. Paolo Maldini som är nu ny teknisk direktör på förbundet, han vill ha in sin gamla kompis. Vet du vad Pirlo tränar just nu?
Nej.
Dubai United i Förenade Arabemiratens andra division. Mm-hmm.
Hur ligger de till?
Förenade superrätten. jag vet faktiskt inte hur Dubai United ligger till i tabellen. Det måste jag ärligt talat säga. Och jag vet inte om det är så relevant för, liksom, för innehållet. Det ska ju sägas, kanske viktigt att poängtera, de har ju gått upp.
Ja, ja, då så. Så han har bevisat sig som tränare.
Ja, han har bevisat som tränare. Det var ju de och Hatta som gick upp här förra säsongen. Tuff kamp där mot Al-Uroba och Diba Al-Hisn bland annat om kampen om uppflyttningsplatser.
Jag trodde ju länge på Diba Al-Hisn var i mitt lag där på sluttampen.
I Förenade Arabemiratens andra division. Ja, så kan det gå. Ja, där har ni det. Andrea Pirlo på väg att göra ett hopp upp i karriärstegen, får man väl ändå säga, om de uppgifterna från Gazzetta dello Sport stämmer. Har vi någon mer fråga vi ska ta innan vi sätter punkt och pricka för det här, eller ska vi ta helg kanske till och med?
Nu när vi har små hånat Norge för sitt firande av en kvartsfinal plats.
Det gjorde vi för sig förra veckan.
Ja, ja, men
eller tidigare i veckan.
Kommer nog återkomma till det.
Antagligen. Ja.
Vi hade fått en fråga om Patrik Berg. Bode Glimt och Norges mittfältare. Behöver inte ha någon längre utläggning kring det. Det var väl helt enkelt om det ryktas någonting om honom. Och det gör det ju. Det är ganska mycket snack ifrån England om Patrik Berg. Och då ska Premier League-klubbarna Coventry, Hull och Ipswich vara intresserade. Och även från Championship ska det finnas intresse i form av West Ham och Burnley. Mm. Var det senaste jag tog del av i alla fall.
Ja, alltså det är en duktig spelare och han har ju gjort en vända. För han lämnade ju efter första på något sätt Bode-succén. Så drog han till Lens i Frankrike, det blev inte riktigt lyckat.
Nej, han var tillbaka ju efter 9 månader eller något sånt. Tror
jag. Grejen är att Glimt har ju haft en extrem... Alltså, de har ju, för att börja med, de har ju pengar. Det ska vi inte glömma i den här liksom framgångssagan.
Det låter de oss inte glömma.
Och det är ganska liksom tacksamt för de här Bode-gutterna. Alltså Berg, Hauge, Björkan, det här gänget, att bara flytta hem. Mm. Alltså de har allt de vill ha i Bode. De är kungar i Bode. De känner Bode innan och utan till och har varit där hela sina liv. Så och då för att kunna spela Champions League för dem där och faktiskt få riktigt bra betalt samtidigt. Finns ingen anledning för dem att tacka nej till det. Men sen känner väl Berg nu har han gjort Champions League, när han slagit City, när han har fått spela VM. Då kanske ändå är dags att göra flytten och då är det ju uppenbart vad han vill. För det enda normen bryr sig om förutom liksom att ro, det är Premier League. Det är det bästa de vet. Såklart Patrik Berg vill till Premier League.
Precis. men verkligen, och jag kan ju tänka mig att Bode ändå känner någon slags tacksamhetsskuld mot honom och inte kommer göra det allt för krångligt.
Såklart de inte kommer göra det.
Lämna. Så
inte kommer göra det.
Det blir nog en flytt till England.
Ja, men så här, jag förstår, Hall känns perfekt.
Mm. Varför inte?
Det blir en ny Jimmy Bullard. Lite samma hårstil. Lite samma svall är det på Berg och Jimmy Bullard ändå.
Ja, men
inte riktigt samma någonting. Kanske liksom aura. Bullard var ju en skojare av högsta rang. Det är kanske inte riktigt Patrik Berg är.
Nej, det känns inte så. Nej. Rent spontant.
Inget ont om Patrik Berg i övrigt. Det är ju en trevlig pojk. Men alltså så här, ja, ni fattar vad jag menar. Med det sagt så tycker jag att vi tar helg. Sillypodden får se exakt när vi kommer tillbaka nästa vecka, för att då är det lite allt möjligt som åtminstone undertecknad ska iväg. Väg på, så det kanske faktiskt bara blir ett avsnitt nästa vecka. Där ni däremot har på Sportbladet då, om ni har missat det, det är ju faktiskt att då sparkar vi igång den här tävlingssäsongen, säsongen 26-27 på allvar. För det har blivit dags för att kvala till Europa-fotbollen. Mjällby, Hammarby, IFK Göteborg och Gais kliver in i Europa-kvalet nästa vecka och ni ser samtliga på Sportbladet. Så häng med där, tycker jag. Mjällby och Blåvitt sparkar igång på tisdag. Och så har vi Hammarby mot Anderlecht och Gais på torsdag. Så häng med på det här nu nästa vecka. Och så hörs vi här i Siljepodden också snart igen. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.